From the conference center at Temple Square.
Från konferenscenter vid Tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu prästerumssessionen under 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagens heliga. Sessionen sänds till tusentals möteshus över hela världen. Musiken under den här sessionen framförs av en kombinerad kör från Brigham Young-universitetet.
Thomas S. Monson,
första rådgivare i första presidentskapet för kyrkan, leder denna prästerumssession.
We welcome you brethren to the general priesthood session.
Vi välkomnar er bröder till det allmänna prästerumsmötet under den 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Gordon B. Hinckley, som presiderar vid den här konferensen, har bett mig, broder Monson, att leda den här sessionen. Detta möte sänds via satellit till prästerumsbärare i tabernaklet, Assembly Hall, Marriott Center på BYU, missionärskolan i Provo och på andra platser i många länder världen över. Sången under denna session framförs av en prästerumskör från Brigham Young-universitetet under ledning av Ronald Staley med John Longhurst vid orgen. Vi inleder prästerumssessionen med att kören sjunger Rise up, O men of God. Inledningsbönen uppsänds sen av Elster Wayne S. Peterson i det 70-års korum.
Our kind and eternal heavenly Father.
Vår evige himmelske fader, vi är tacksamma att vi kan samlas den här kvällen som bärare av heliga prästerdömet i denna fantastiska konferenscenter och platser runt om i världen. Vi är tacksamma för återställelsen av evangeliet och Jesu Kristi kyrka i dessa sista dagar. Vi är tacksamma för din sons gåva, Jesus Kristus, för hans liv, för hans lärdomar, för hans fullkomliga exempel, för hans oändliga försoning och för hans härliga uppståndelse. Vi är tacksamma för apostlar och profeter som leder oss idag. Och vi är tacksamma för första presidentskapet och det talskvorum. Och vi ber om dina välsignelse över oss. Vi ber om en särskild välsignelse över vår älskade profet Gordon B. Hinckley. Fortsätt att välsigna honom och stöd honom och stärk honom. Och fortsätt att ge ett inspirerat ledarskap i denna kyrka. Vi är tacksamma över möjligheten att bli instruerade. Och vi ber om din ande och dina välsignelse ska vara med oss. Och över dem som talar på något sätt. Vi ber också att du ska komma ihåg. Så komma missionärerna över hela världen och missionspresidenterna. Och välsigna dem i deras arbete. Och de underbara unga männen. Beskydda dem. Signa militärerna och stöd dem och övervaka över dem. Och när vi nu denna dag för återinvigning som vi nu har varit med om, ber vi att din ande ska vara med oss, att vi ska inviga oss själva i våra ansvar som prästdomsbärare, att vi ska förhärliga våra kallelser, att vi ska ingå det förbund så att vi ska kunna återvända till dig en dag. Och vi uttrycker din kärlek till dig och ber om din ande ska vara med oss nu när vi är samlade. Och vi ber om dessa välsignelser i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, Brother Peterson. The choir will now sing.
Tack, Brother Peterson. Kören sjunger nu Brightly Beams Our Father's Mercy. Efter sången får vi lyssna till hälsningarna Joseph B. Worthlin och Robert E. Hales i de 12 apostlarnas kvorum. Därefter talar biskop Keith B. McMullin i presiderande biskopsrådet. Nu sjunger kören.
Oh. Lately I have reflected on many wonderful experiences.
På senare tid har jag tänkt tillbaka på många underbara upplevelser som jag har haft i mitt liv. När jag har uttryckt min tacksamhet till min himmelske fader för dessa otroliga välsignelser och möjligheter har jag kanske mer än någon gång tidigare insett hur avgörande de formbara åren i mitt liv var. Många av de viktigaste och livsavgörande tidpunkterna i mitt liv inträffade när jag var en ung man. Det jag lärde mig då danade min karaktär och utformade min framtid. Utan dem skulle jag vara en mycket annorlunda man och på en mycket annorlunda plats än jag är idag. Ikväll skulle jag vilja tala några minuter om några av dessa upplevelser och vad jag lärde mig av dem. Jag glömmer aldrig en match i amerikansk fotboll i high school mot en annan skola. Jag spelade flankerback och min uppgift var att antingen blockera linebackern eller försöka vara spelbar så att quarterbacken kunde passa bollen till mig. Orsaken till att jag minns den här speciella matchen är att han på andra sidan bollen, han som jag skulle blockera, var en jätte. Jag var inte precis den längsta idrottsmannen i världen, men jag tror att den andra killen kan ha varit det. Jag minns att jag tittade upp på honom och tänkte att han nog vägde dubbelt så mycket som jag. Tänk på att när jag spelade hade vi inte den skyddsutrustning vi har idag. Min hjälm var gjord av läder och den hade inget ansiktsskydd. Ju mer jag tänkte på det, desto mer kom jag till en oroväckande insikt. Om jag någonsin lät honom få tag i mig skulle jag få heja på mitt lag resten av säsongen från en sjukhussäng. Som tur var jag snabb. Och under större delen av första halvleken lyckades jag undvika honom. Utom vid ett tillfälle. Vår quarterback drog sig bakåt för att passa. Jag var spelbar. Han kastade bollen och den kom seglande mot mig. Enda problemet var att jag kunde höra någon komma i tunga lopp bakom mig. Plötsligt stod det klart för mig att om jag fångade bollen fanns det stor risk för att man snart skulle få mata mig med slang. Men bollen var på väg mot mig och mitt lag litade på mig. Så jag sträckte ut händerna och i sista sekunden tittade jag upp. Och där var han. Jag minns att bollen träffade mina händer. Jag minns att jag kämpar för att hålla kvar den. Jag minns ljudet från bollen när den föll ner på gräset. Sen vet jag inte riktigt vad som hände för jätten slog emot mig så hårt att jag var inte riktigt säker på vilken planet jag var på. En sak som jag minns är att en djup röst hördes bakom ett mörkt töcken. Där fick du för att du tillhör fel lag. McKinley Oswald var fotbollstränare på min skola. Han var en skicklig tränare och hade stort inflytande på mitt liv. Men jag tror att han lärde sig sin metod och motivera spelarna av en sergeants drillning i armén. Under tränare Oswalds tal i halvlek den dagen påminner han hela laget om passningen som jag hade missat. Sen pekade han rakt på mig och sa, hur kunde du göra så? Han talade inte med små bokstäver. Jag vill veta vad som fick dig att tappa den passningen. Jag stammade ett ögonblick och bestämde mig till slut för att säga sanningen. Jag släppte bollen med blicken, sa jag. Tränaren såg på mig och sa, just det, du släppte bollen med blicken. Gör aldrig om det. Sådana misstag leder till att man förlorar matchen. Jag hade respekt för tränaren Oswald och fastän jag mådde så fruktansvärt dåligt bestämde jag mig för att göra som han sa. Jag lovar att aldrig mer släppa bollen med blicken. Även om det betyder att jag skulle bli iväg pucklad till Mongoliet av jätten på andra sidan linjen. Vi gick ut på planen igen och började andra halvlek. Det var en jämn match och även om mitt lag hade spelat bra så låg vi efter med 4 poäng i slutet av fjärde kvarten. Quarterbacken ropade upp mitt nummer vid nästa framryckning. Jag gick ut igen och än en gång var jag spelbar. Bollen var på väg mot mig. Men den här gången var jätten framför mig och i perfekt läge för att hindra passningen. Han sträckte sig efter bollen men den flög genom hans händer. Jag hoppade högt, tog aldrig blicken från bollen, högt tag i den och drog ner den till den touchdown som avgjorde matchen. Jag minns inte mycket av firandet efteråt, men jag minns verkligen uttryckt i tränare Oswalds ansikte. Det är så du ska hålla blicken på bollen, sa han. Jag tror jag gick omkring och log i en hel vecka. Jag har lärt känna många framstående män och kvinnor. Även om de har olika bakgrund, talanger och perspektiv har de alla detta gemensamt. De arbetar flitigt och ihärdigt för att uppnå sina mål. Det är lätt att distraheras och tappa fokuseringen på det som är viktigast i livet. Jag har försökt komma ihåg det jag lärde mig av tränare Oswald och prioritera värderingar som är viktiga för mig så att jag kan hålla blicken fokuserad på sånt som verkligen har betydelse. Jag uppmanar dig att granska ditt liv. Gör klart var du befinner dig och vad du måste göra för att bli den person du vill bli. Sätt upp inspirerande, ädla och rättfärdiga mål som stimulerar din föreställningsförmåga och frammanar begeistring i ditt hjärta. Och håll sedan blicken på dem. Arbeta ihärdigt på att uppnå dem. Om någon beslutsamt rör sig framåt i riktning mot sina drömmar, skrev Henry David Thoreau, och strävar efter att leva det slags liv som han föreställt sig, kommer han att få framgång långt över det normala. Med andra ord, släpp aldrig bollen med blicken. Jag lärde mig något annat på fotbollsplanen när jag låg underst i en hög med 11 andra spelare. Det var en mästerskapstävling för Rocky Mountain Conference och jag blev kallad att springa med bollen upp till mittfältet och ta hem den touchdown som skulle ge oss ledningen. Jag tog bollen och sprang in bland spelarna på linjen. Jag visste att jag var nära mållinjen men inte hur nära. Även om jag låg inklämd underst i högen kunde jag sträcka ut fingrarna några centimeter och jag kände den. Mållinjen var 5 centimeter ifrån mig. I det ögonblicket kände jag mig frestad och knuffa fram bollen. Jag kunde ha gjort det. Och när domarna till slut drog bort spelarna från högen skulle jag blivit en hjälte. Ingen skulle någonsin få veta något. Jag hade drömt om detta ögonblick sedan jag var pojke. Och nu fanns det inom räckhåll för mig. Men sen kom jag ihåg min mors ord. Joseph, sa hon ofta till mig. Gör det som är rätt, oavsett följderna. Gör det som är rätt, och saker och ting kommer att gå bra. Jag ville så gärna vinna denna touchdown. Men hellre än att vara en hjälte i mina vänners ögon, vill jag vara en hjälte i min mors ögon. Och därför lämnade jag bollen där den låg, 5 centimeter från mållinjen. Jag visste inte då, men denna händelse skulle få avgörande betydelse. Om jag hade flyttat bollen skulle jag kunnat bli mästare för en stund, men priset för ärans kortvariga belöning skulle ha varit alltför orimligt och alltför varaktigt. Det skulle ha lämnat ett ärr i mitt samvete som skulle ha blivit kvar där för resten av livet. Jag visste att jag måste göra det rätta. Kristi ljus hjälper oss att skilja mellan rätt och fel. När vi låter frestelser döva vårt samvete stilla röst, det är då det blir svårt att fatta beslut. Mina föräldrar lärde mig reagera snabbt när frestelser kommer och säga nej direkt och med eftertryck. Jag ger er samma råd. Håll er borta från frestelser. Något annat jag lärde mig var glädjen i att hjälpa andra. Jag har tidigare berättat hur min far, som var biskop i vår församling, såg till att jag lastade min vagn och körde hem mat och andra förnödenheter till de familjer som led nöd. Han var inte den enda som ville nå ut till de nödlidande. För 75 år sedan presiderade biskop William F. Persson över fjärde församlingen i Pionerstav i Salt Lake City. Han var en tysk invandrare, omvänd till kyrkan och han talade med stark brytning. Han var en duktig affärsman, men det som utmärkte honom mest var hans starka medkänsla för andra människor. Varje vecka under prästdomsmötet lät biskop Persson de aronska prästdomsbärarna läsa upp följande. Prästadömet innebär tjänande. Eftersom jag bär prästadömet ska jag tjäna. Och det var inte bara en slogan. När Enko behövde hjälp var biskop Persson och aronska prästdomet där för att hjälpa. När ett kapell skulle byggas var biskop Persson och aronska prästdomet där. När sockerbetorna och potatisen på välfärdsfarmen behövde gallras eller skördas, då var biskop Persson och aronska prästdomet där. Senare verkade William Persson i stadspresidentskapet och där påverkade han en ung biskop som hette Thomas S. Monson. På 1950-talet kallades biskop Persson och presiderade över Schweiz-Österrike-missionen och spelade en viktig roll vid uppförandet av det första templet i Europa, i Schweiz. Det är knappt att tänka på biskop Persson utan att tänka på hans omsorg och medkänsla för andra och på hans outtröttliga intresse för att lära ut dessa egenskaper till andra. Av de unga män i Aronska prästerämmet som han presiderade över var det 29 som själv blev biskopar. 10 verkade i statspresidentskap. 5 blev missionspresidenter. 3 accepterade kall som tempelpresidenter. Och 2 verkade som generalauktoriteter. Sån kraft har en stor ledare, bröder. Detta är tjänandets kraft. Även om jag ibland inte förstod det helt, står det klart för mig nu att dessa lärdomar och många andra som jag lärde mig som ung utgjorde den grund varpå resten av mitt liv har byggts. Vi har alla andliga gåvor. Några är välsignade med trons gåva, andra med helbrägdagörelsens gåva. I kyrkan finns alla andliga gåvor representerade. En av de andliga gåvor som jag själv kanske är mest tacksam för är den att jag har välsignats med en lydig ande. När jag hörde kloka råd från mina föräldrar eller kyrkans ledare så lyssnade jag och försökte låta dem bli en del av mina tankar och handlingar. Bröder i prästerdömet, jag uppmanar er att utveckla gåvan att ha en lydig ande. Frälsaren lärde att den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre. Hur vet vi om vi är förståndiga män eller dårar? När vi hör inspirerade råd, då lyder vi. Det är provet på om vi är förståndiga män eller dårar. Vad hjälper det om vi lyssnar till kloka råd och inte tar till oss orden? Vad är det för nytta med erfarenheter om vi inte lär oss av dem? Vilken glädje har vi av skrifterna om vi inte vårdar orden och införlivar dem i vårt liv? President Gordon B. Hinckley har lovat att vår himmelske fader rikligen välsignar dem som vandrar i lydnad till hans bud. Jag instämmer med honom. Jag vittnar om att Jesus är den levande Kristus, hela mänsklighetens frälsare. Jag vittnar om att Gud är nära oss. Han bryr sig om och älskar sina barn. Profeter, siar och uppenbarare leder utbredningen av Jesu Kristi återställarkyrka. President Gordon B. Hinckley är en profet i de sista dagarna för kyrkan och för världen. Jag tackar min skapare för detta underbara liv där vi alla har möjligheten att lära oss sånt som vi inte till fullo skulle kunna lära oss på något annat sätt. Mina kära bröder, må vi sätta upp rättfärdiga mål och arbeta på att uppnå dem. Gör det som är rätt och i kärlek sträcka oss ut till människorna i vår omgivning. Om detta vittnar jag. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, Joseph. We love you.
Tack Josef, jag älskar dig. Det är en glädje att få vara tillsammans med er bröder, där ni är församlade runt om i världen. Jag påminns om orden i en psalm. Se, en konungsling armé med baner, sköld och svärd marscherar fram att segra i livets stora värld. Ja, ni är Guds konungsliga armé, trofasta och lojala. Ikväll vill jag tala till de yngsta medlemmar denna kungliga armé, till det aronska prästerrömmet, diakoner, lärare och präster på väg ut i livets stora strid. Även om du inte minns det längre, tog du värvning i denna sak med ett enda beslut fattat för länge sedan i vår förjordiska tillvaro. Där i himlens stora råd beslutar du dig för att lyda din himmelske faders och hans sons Jesu Kristi vilja. Kom ihåg detta. Du är en Guds son som beslutade sig för att följa frälsaren när det var som allra viktigast. Det gör dig till en verkligt stor man. På grund av detta gudomliga beslut, vilket avgjorde ditt eviga framåtskridande, fick du en fysisk kropp, fick handlingsfrihet att välja gott framför ont, och nu växer du och förbereder på dig frälsarens egenskaper. Du har blivit döpt och fått den helige anden. Du lär dig vem du är, varför du är här och vart du är på väg. Och nu har du fått det aronska prästadömet. Det aronska prästadömet är ett förberedande prästadöme som du har fått för denna förberedande del av ditt liv. Hur du bär det prästadömet nu förbereder att fatta de viktigaste besluten i framtiden. Dessa beslut inbegriper att ta emot det melkisedekiska prästadömet, komma till templet, fullgöra en mission, skaffa en utbildning, välja ett yrke och välja en livskamrat och beseglas till henne för tid och all evighet i templet. Alla våra beslut har sin tid. Se till att du fattar beslut när det är rätta tiden att göra det. Alla dessa livsavgörande beslut kommer att fattas under en bråd och relativt kort tid när du är i 20-årsåldern under en period som jag kallar beslutens decennium. När jag utbildar mig till jaktpilot förbereder jag mig en flygsimulator på att fatta sådana livsavgörande beslut. Jag övade mig till exempel ett beslut när jag skulle hoppa med fallskärm om brandvarnarna började blinka och flygplanet råkade i ett okontrollerbart spinn. Jag minns en kamrat som inte gjorde dessa förberedelser. Han lyckades alltid slingra sig undan simulatorträningen och sedan gå och spela golf eller simma. Han lärde sig aldrig nödfallsåtgärderna. Några månader senare började hans flygplan brinna och råkade i spinn. När hans yngre kamrat som hade övat upp betingade reflexer såg brandvarnarna blinka visste han när han skulle hoppa med fallskärm. Och han landade i säkerhet. Men min kamrat som inte hade förberett sig fattade beslutet stannade kvar i flygplanet och dog i kraschen. I det decennium som ligger framför dig är din förberedelsetid begränsad. Som bärare av det aronska prästadömet är det viktigt att du förbereder dig nu. Du måste öva upp dina egna betingade reflexer inför de viktiga beslut som du kommer att fatta under nästa decennium av ditt liv. Du måste veta vad du ska göra och när du ska göra det för varje beslut du ställs inför. Och kom ihåg att inte fatta något beslut alls kan vara lika fatalt som att fatta fel beslut. Många av de beslut du fattar eller inte fattar får eviga följder. Nu är detta tid att bli lärjunge till Jesus Kristus. Vilket innebär att tacka ja till hans inbjudan. Kom och följ mig. Det är det beslut vi fattar i vår förjordiska tillvaro. Det beslutet måste vi fatta på nytt här i jordelivet. Varje dag och i varje situation. Genom att ta på oss frälsarens namn och minnas hans försoningsoffer och hålla hans bud. Det ingick vi i förbund att göra när vi döptes. Och vi har tillfälle att förnya dessa förbund varje vecka när vi tar sakramentet. Nu är detta tiden att förbereda oss att ha den heliga anden som vår ständige ledsagare. Det innebär att göra det som dina föräldrar och ledare har lärt dig att göra. Studera skrifterna. Be morgon och kväll. Se ren och prydlig ut. Ha en dagsplan. Sätta upp några mål. Var ärlig i allt. Fullgöra åtaganden och vara värdig det prästadöme du bär. Lev alltid efter de normer som profeter uppenbarat i broschyren Vägledning för de unga. Nu är detta tiden att besluta vilka som är dina vänner och att bli värdig en rättfärdig evig livskamrat. Det är så enkelt, bröder. Som min mor brukade säga, lika barn leka bäst. Din kamratgrupp kan inspirera till stordåd eller frästa dig in på främmande och eländiga vägar. Sanna vänner gör det lättare att leva efter evangeliet. De tvingar oss aldrig att välja mellan deras vägar och Herrens vägar. De hjälper oss vara det slags person som drar till sig andra sanna vänner. Och de hjälper oss att bli det slags person som en rättfärdig livskamrat kan välja att vara tillsammans med för evigt. Om du vill ha sådana vänner, fråga då dig själv om du själv är en slags vän gentemot andra. Är jag det slags person som jag vill att min eviga livskamrat ska vara? Nu är rätta tiden att förbereda för min mission. Beroende på dina personliga omständigheter kan du komma att få fullgöra en heltidsmission. Även om detta är viktigt, kom ihåg att vad som är ännu viktigare är att gå till templet på vägen till en mission. En mission är en ovärderlig tillfälle att hålla templets förbund genom att leva efter helgelselagen. Ge Herren all din tid, all dina gåvor och talanger och tjäna honom av hela ditt hjärta, hela din kraft och hela ditt förstånd. Jag har alltid ansett att det är två år man tjänar som missionär är tionde på de 20 första åren av ens liv. Men även om du inte kan fullgöra en heltidsmission kan du förbereda dig att en dag i framtiden när tiden är inne gå till templet och där ingå heliga förbund så att du kan få dina eviga välsignelser. Nu är detta tiden att förbereda för utbildning och ett yrke. Som unga män iranska prästadömet pryar ni i livet. Din flit i skolan nu kvalificerar dig att i framtiden kunna lyda president Hinckleys råd att skaffa dig all den utbildning du kan få. Besluta dig nu för att göra ditt bästa i skolan och på arbetet. När chanser sedan yppar sig är du då redo att ta dem. Vi bör alla komma ihåg. Åt var och en är en gåva given. Utveckla dina talanger och gåvor. De unga män väljer under bön ut kurser och utbildning och jobb som förbereder för större möjligheter och större ansvar i framtiden. Nu är detta tiden att lyda. I vår förjordiska tillvaro var vår lydnad inte selektiv. Vi valde och vrakade inte när det gällde vilka delar av den eviga planen som vi skulle följa. Det lärde jag mig första gången. Vi skulle flyga ensamma på natten och vi alla fick instruktionen. Ingen konstflygning nattetid. Ni är nybörjare och har inte lärt er instrumentflygning. Senare valde en övrigt bra pilot att inte lyda den befallningen. När han gjorde lopar och rollar på natthimlen över Texas tittade han genom sittrumshuven och trodde sig se stjärnor ovan sig för sig. Men när han såg var självverket ljuset från oljeriggarna under sig. Han hade drabbats av balansstörning. Gravitationskraftens inverkan på flygplanet fick hon tro att han satt riktigt, trots att han satt upp och ned. När han drog spaken uppåt för att stiga högre mot natthimlen dök han ned mot jorden och brakade in i det tindrande ljusen från oljeriggarna. När man flyger och förändrar ens läge med bara en grad i taget kan inröret inte upptäcka den förändringen. Bröder, unga och gamla, om vi lyder selektivt förändrar vi vårt läge i förhållande till Herren. Men vanligtvis med bara en grad i taget. Vi upptäcker då inte att den ondes bedrägliga kraft inverkar på oss. Vi har drabbats av andlig balansstörning. Även om det tycks som vi färdas i en säker riktning går vi själva verket mot en katastrof. I vår förjordiska tillvaro var vårt beslut att följa Herren av typen allt eller intet. Om vi följer det mönstret under jordiska prövotid kommer vi alla tillbaka till vår himmelske fader. Nu är rätta tiden att ta väl vara på tiden. Detta liv är tiden då människorna måste bereda sig att möta Gud. Jag vittnar om att din tid på jorden räcker till. Om du din ungdom lär dig att använda tiden klokt. Olägg på minnet min son och lär visdom i din ungdom. Ja, lär i din ungdom att hålla Guds bud. Nu är rätta tiden att skydda din förslorätt. Mot slutet av sitt liv gav den gamla testamentliga profeten Jakob en fars välsignelse åt var och en av sina söner. Ruben var den förstfödd och hade förstfödslorätten. Särskilda välsignelse enbart för honom. Men hans far sa, Du sjuder över som vatten. Du ska inte bli den främste. Tänk ett ögonblick på hur ostabilt vatten är. När vatten blir hett kokar det över eller förflyktigas. När det blir kallt fryser det till. Om ni inte läser genom kanaler förorsakar det erosion och förstör allt som kommer i dess väg. Som bärare av aronska prästerömet har även du först rätt. Jag uppmanar dig att vara lydig och stark. Jag uppmanar dig att inte låta dina förutsatser sippra bort och ditt beslut att följa frälsaren förflyktigas. Var fast som en klippa när det gäller att leva efter evangeliet. Ingen av oss vet alla välsignelser som väntar. Det enda sätt på vilket kan förlora dessa välsignelser är att ge upp dem genom odlydnad. Ge inte upp din eviga arvedel för världsliga ting. Låt oss vara lydiga och nu förbereda oss för att ära, bevara och ta emot vår härliga förstfödslorätt. Unga män, ni är den avgörande kraften i Herrens armé i dessa sista dagar. Likt Helamans 2000 unga krigare. Varje son, det skulle ni också skörda. Med tanke på den storslagna skör som väntar, ber jag att fundera på hur ni ska fatta beslut under det kommande decenniet. Lagen om sådd och skörd ger oss ett mönster för hur man fattar beslut. Förbered jorden genom bön i insikten om att du är en Guds son. Sätt fröna genom att rådgöra med den som ger kloka råd. Sök därefter den heliga andens vägledning. Låt inspirationens frön spira. Spirande idéer måste vårdas. Det behöver tid på sig att mogna. Inspirationens ljus ger en andliga skörd som vi får om vi frågar vår himmelske fader i bön om vi har fattat rätt beslut. Om vi följer det ljuset försvinner mörkret och ljuset lyser klarare och klarare till dess att den fullkomliga dagen frambryter. Den dag då vi står inför vår himmelske faders ansikte till slut. Se till att vara där. Var och en av oss var där i himlens stora råd för att välja den stora lyxsalighetsplan som vi nu gläder oss åt. Unga män, när ni har gjort ett åtagande mot er själva, er familjer, biskoper, arbetsgivare, var där. När det är dags att vara i kyrkan på aktivitetskvällen och att utföra ett prästerumsuppdrag, var där. När det är dags att gå ut i skolan eller avsluta en utbildning, var där. När det är dags att fullgöra en mission, var där. När den unga kvinna som ni älskar mest faller på knä vid altaret i Guds tempel, var där. Men inte som vittne. När er familj har samlats i det celestiala riket, var där. När frälsaren väntar på att få välkomna er efter att ni med hedra har lämnat detta jordliv, var där. Och när han väntar på att välkomna er himmelske fader väntar på att innesluta er i sin kärleks armar. Var där. Nu är detta tiden att förbereda för ett beslutens decennium som väntar dig. Var trofasta, var sanna. Låt oss vara värdiga. Värdiga söner och döttrar till Gud genom all evighet, att vi ska ära dem på det sätt som vi ärar Herren. Jag vittnar om att vår himmelske fader känner er var och en, att ni är del av en mäktig armé som var som är full av soldater som är modiga och starka, som följer denna mäktiga sång. Seger för han som löst oss. Segern stor blir vår. Jesus Kristus, vår Gud. Han är där. Han vill att vi ska vara med honom. Han leder oss och vår seger genom honom. Det vittnar jag om. Amen.
My dear brethren, how blessed we are to be.
Mina kära bröder, vilken välsignelse det är att få mötas tillsammans med första presidentskapet och de 12 apostlarna. Varje prästerumsbärare som är här, vare sig han är 12 eller 112, kan tack vare vår frälsare Jesus Kristus ärva livets celestiala tillstånd. genom att lyda de lagar som finns i evangeliet. Detta är underbart att beakta och jag vet att det är sant. Ni har kontroll över er värld. Men denna utsikt framför oss, begrunda följande berättelse. En ung man, full av ambition och energi, kom in på ett framstående universitet. Han var då präst i Aronska prästerrummet. Hans mål var högt. Han ville bli läkare. Hans strävan var ambitiös. Han ville bli rik. Han ville spela amerikansk fotboll, så han sökte upp tränarna och kom så småningom med i laget. Nu kunde han få det erkännande och rättigheten att skryta som bara atleter på universitetsnivå får. Så tänkte han för sig själv. Men han hade glömt bort något som slutligen skulle klä av honom hans höga och fåfänga ambitioner. Han hade försummat att samla ett förråd. Han hade förbisett vikten av rätt sorts förberedelse, kraven på regelbunden närvaro och disciplinerade studier på universitetets kemiklass. Konsekvenserna kom snabbt och obarmhärtigt. Det tog mindre än 90 dagar, så här hände det. Dagen han ställde sina 185 cm och 80 kilo på startlinjen mitt emot en gigantisk forward från universitetslaget visste han att han valt fel sport. Han var inte van vid hårda studier och hans ögon och sinne gav upp efter en kort tids läsning. Det slutliga nederlaget kom i form av slutprovet i kemi. Det räcker med att säga att hans slumpartade svar på flerfaldsfrågor inte ens kom i närheten av sannolikhetsläran. Han misslyckades katastrofalt. Hårt arbete, en mission som lärde honom om livets sanna syfte och obeveklig förberedelse övervann till slut konsekvenserna av denna korta period av dåraktighet. Men än idag drömmer jag mardrömmar om den kemiklassen. Som tur är har Herren visat oss hur vi kan undvika liknande dårättigheter och bekymmer. Han sa, hören o i min kyrkas folk, hören i folk fjärran från och i som bon på öarna i havet, hören i alla. Bereden eder för vad som skall komma, till Herren är nära. Läran om Messias andra ankomst är en stor motivation för oss att förbereda oss och leva på rätt sätt. Vår himmelske fader vet att utlovade belöningar sporrar hans barn till rättfärdiga gärningar och att utlovade straff skapar en motvilja mot att göra det onda. Sådana är uppenbarelserna om vår Herres andra ankomst. Dessa uppenbarelser talar om tecken och under på jorden och i himlarna. De visar på svåra tider och kommande händelser som är vidsträckta i omfattning och varaktighet. Och det viktigaste i dem är följande himmelska löften. Men Herren ska hava makt över sina heliga och regera mitt ibland dem. Kyrkan genom min försyn må vara oberoende av alla skapade ting som är under den celestiala världen, trots alla lidanden som i skolan genomgå. Och om ni är en beredda, skolan ni icke frukta. Dessa löften leder prästernas bärare till att förbereda sig själv och sin familj för Herrens ankomst. Det finns ingen anledning att vara nervös inför händelserna som leder fram till frälsarens andra ankomst. Låt oss istället fyllas av tacksamhet för vår kunskap om det som ligger framför oss. Låt oss uppskatta det faktum att vi har kontroll över vår egen värld som Herrens förvaltare över det han har gjort oss ansvariga för. Formen för framgång är enkel. Var trofasta. Avlasta ert liv. Samla ett förråd. Var trofasta. Som prästens bärare fostrar vi ett milt sätt och vänliga ord. Vi är män som ber, som helgar sabbatsdagen och som känner till Guds ord. Vi betalar tionde, fastar och ger ett frikostigt fastoffer. Vi håller våra förbund och helgar vårt liv åt att bygga upp Guds rike. Och bröder, vi samlar ett förråd. När vi gör detta ska Herren hava makt över sina heliga och regera mitt ibland oss. Avlasta ert liv. Som Guds män vänder vi oss från omåttlighet till det som uppbygger oss. För det som icke uppbygger är icke av Gud. Om våra handlingar, mellanhavanden, mål eller dagliga scheman hindrar oss från att sätta Gud främst, måste vi ta ett steg tillbaka och avlasta vårt liv. Om vi har skulder så betalar vi dem och lever skuldfria i så hög grad som möjligt. Och bröder, vi samlar ett förråd. Så att kyrkan och dess folk genom Herrens försyn må vara oberoende, trots alla lidanden som vi skulle genomgå. Samla ett förråd. Hustru hjälper till med detta arbete, men de behöver makar som leder familjen i beredskap. Barn behöver föräldrar som lär dem denna rättfärdiga tradition. Då kommer de att lära sina barn samma sak och deras förråd kommer inte att ta slut. En av evangeliets huvudprinciper är att förbereda sig för nödens dag. Arbete, flit och sparsamhet är en del av livets goda tillstånd. Kom ihåg Paulus ord: men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Framför oss sitter de tre presiderande högpräster som utgör kyrkans första presidentskap. President James E. Faust, andra rådgivaren, har sagt: varje far och mor är familjens förrådsförvaltare. De belagrar vad helst som deras familj skulle vilja ha i händelse av en nödsituation. Och Gud ska stödja oss under våra prövningar. President Thomas S. Monson, första rådgivaren, har sagt: många fler människor skulle kunna rida ut de stormdrivna vågorna i sitt ekonomiska liv om de hade ett årsförråd av mat och var skuldfria. Idag finner vi att många har gjort det motsatta. De har minst ett årsförråd av skulder och är matfria. President Gordon B. Hinckley, Herrens profet, har sagt: den bästa platsen att ha ett matförråd är i vårt eget hem. Vi kan börja med ett aldrig så litet förråd. Vi kan börja med en veckas matförråd och långsamt utöka det till månads matförråd och sen till 3 månaders matförråd. Jag är rädd för att det är så många som tycker att ett långtidsförråd ligger så långt utom räckhåll att de inte gör något åt det alls. Börja i liten skala och arbeta steg för steg mot ett rimligt mål. Inspirerade förberedelse bygger på en grund av tro på Jesus Kristus, lydnad och en förutseende livsstil. Medlemmar bör inte gå till ytterligheter, men de ska börja. Vi uppmanar prästens bärare att samla ett tillräckligt förråd så att ni och er familj kan rida ut livets växlande skeden. Var snäll och se till att de som ni fått ansvar för får broschyrerna med titeln "Förbered allt som behövs". Uppmana dem att förbereda sig idag för sämre tider framöver. Prästrumsledare, engagerar hjälpföreningen i att främja familjeberedskap och hushållsarbete. Kyrkans kvinnor behöver ert stöd och agerar enligt ert ledarskap. Alla biorganisationer kan stärka medlemmarnas tro och sparsamhet. Uppmana våra medlemmar regelbundet avsätta ett fåtal nyttiga basmatvaror och lite vatten som är rent nog att dricka. De bör spara lite pengar, även om det bara är några kronor i veckan. Detta enkla tillvägagångssätt ger dem snart ett förråd för flera månader. Med tiden kan de utöka dessa blygsamma ansträngningar till ett större förråd genom att lägga till säd, ärtväxter och andra basvaror som kan hålla dem vid liv om de inte har något annat att äta. När vi gör vårt allra bästa kan vi vara försäkrade om att mjölet i krukan inte ska ta slut och att olja inte ska fattas i kannan. Vi får åtnjuta större vishet, trygghet, sinnesfrid och personligt välbefinnande. Då är vi förberedda, och eftersom vi är förberedda skolar vi icke-frukta. Som avslutning vill jag berätta om Luca och Patricia Vaccarono och deras familj. De bor i en liten stad utanför Rom. De skrev nyligen ett brev: vi insåg efter en del försök att det är viktigt att samla det som vi använder. Ibland behövde vi ändra på våra matvanor när det gällde vissa typer av mat. Känslan av frid och önskan att vara trofast budet som Herren har givit genom vår nutida profet hjälper oss att känna den helige anden och inte vara rädda och inse att tidens tecken inför Herrens andra ankomst är en välsignelse och inte något att frukta. Vi gläds över den. Det motiverar oss att vara trofasta och hålla ut in till änden, bli frälsta och få evigt liv. Som avslutning skriver broder Vaccarono: förlåt min knaggliga engelska. Jag hoppas att ni förstår vad jag försökte säga. Broder och syster Vaccarono, vi förstår. För det står i skriften: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing "Now Let Us Rejoice." President James E. Faust, second counselor in the first presidency.
Kör och församling, kungen nu, kom, låt oss nu glädjas. President James E. Faust, andra rådgivare i det första presidentskapet, talar därefter till oss. Efter hans tal har jag nöjt att få tala till er.
Brethren, tonight,
bröder, ikväll vill jag tala till er som jag skulle tala till mina son eller dottersöner. Jag hoppas att det jag har att säga kan tillämpas på alla unga prästerumsbärare överallt. När jag begrundar den här stora församlingen och de många tusentals andra som lyssnar via satellit, påminns jag om den stora välsignelsen att bära prästadömet som har reserverats för relativt få, med tanke på att det finns miljarder människor i världen. Att bära prästadömet är en ovanlig ära. Men alla värdiga män eller pojkar över 12 år i kyrkan kan få det. Prästadömet är myndigheten som delegerats till människan att handla i Guds namn. Det är en myndighet som ingen kan ta på sig på eget initiativ. Paulus sa, ingen tar sig denna värdighet, utan till den blir man kallad av Gud, liksom Aron blev det. Det är en myndighet som ingen mänsklig kraft kan skapa. Peter, en ung präst, skrev om en upplevelse som lärde honom att prästadömets kraft är mycket verklig. En ung och ny medlem i hans församling Ontario i Kanada inröstade som lärare i Aronska prästadömet, och Peter bads att uttala bönen vid ordinationen. Peter skrev, jag hade aldrig lagt mina händer på någons huvud förut och jag kände mig så otillräcklig. Men anden försäkrade mig att jag kunde göra det. Den unga mannen som skulle ordinera satte sig i stolen och jag stod alldeles bakom honom. Vår president för unga män vägledde mig genom ordinationsbönen och jag upprepade varje ord han sa. När vi hade avslutat ordinationen genom att säga, och vi vill samtidigt ge dig en välsignelse, gav president för unga män mig en blick och sa att nu fick jag ta över. I det ögonblicket fick prästadömet en helt annan betydelse för mig. Det var inte längre bara en titel, utan verkligen myndigheten att handla i Guds namn. Och jag gav denna myndighet till någon annan. Jag gjorde en paus och väntade på att anden skulle viska till mig vad jag skulle säga. Det är svårt att beskriva vad jag kände under välsignelsen, men jag kan säga att nu har jag ett starkare vittnesbörd om att prästadömets kraft är verklig. Ni unga män ser säkert fram emot att få det högre eller melkisediska prästadömet. Om detta högre prästadöme, sa profeten Joseph Smith, att det instiftades innan jordens grund lades, medan morgonstjärnorna tillsammans jublade och alla Guds söner höjde glädjerop. Och det är det högsta och heligaste prästadömet och är efter Guds sons orden. Som prästadömsbärare är vi Herrens representanter. Herren talar om denna heliga kraft med kyrkans äldste i Kirtland 1831. Eftersom i är en agenter går ni Herrens ärenden, och vad helst i gören som är Herrens vilja är Herrens ärende. President Hinckley har ofta påmint oss om att missionärsarbetet i huvudsak är ett ansvar inom prästadömet. Det är en stor ära och ett stort ansvar att kallas att tjäna Herren i missionärsarbetet. Detta tjänande för med sig bestående glädje, fast det också ibland kan vara svårt och nedslående. Min mission ändrade mitt livs inriktning. Det var en av de största upplevelser jag någonsin haft. Att gå ut som missionär förbereder oss för resten av vårt livs arbete och vårt eviga arbete. Jag hoppas att var och en av er blir en gudsman. Ni blir en gudsman genom rättfärdiga gärningar. Ni blir det genom att ära och förstärka och förstora ert prästadöme. Och som aposteln Paulus sa, sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Det är inte alltid lätt att följa en rättfärdig plan och lyda samhällets lagar och Herrens lagar. Men i det långa loppet är efterlevnad av reglerna fortfarande det bästa sättet att få allt det som Herren har lovat. Vi är alla ansvariga för våra handlingar. Min erfarenhet som advokat lärde mig att de som följer brottets bana ofta beskyller sin far eller mor eller samhället när de hamnar i fängelse. Dock valde de egensinnigt att handla motsatt Guds natur, och därför befinner de sig i ett tillstånd som är tvärt emot lyxsalighetens väsen. Somliga påstår till och med att djävulen tvingar mig till det. Sanningen i det påståendet är att djävulen lockar oss att göra det onda. Men det som gör påståendet falskt är det faktum är att vi har handlingsfrihet. Djävulen kan inte tvinga oss att göra det vi väljer att inte göra. Vi råkar alla ut för faror, vare sig vi är unga, medelålders eller gamla. Som någon en gång sa: i ungdomen söker vi upp svårigheterna och på ålderdomen söker svårigheterna upp oss. Den allt större eftergivenheten i dagens samhälle kräver att vi mycket hårt håller fast vid rättfärdighetens järnstång för att få Herrens välsignelser och beskydd. Det ligger en stor fara i att leka med Satans frestelser. Vi behöver vara på vår vakt mot alla former av ondska i alla vårt livs dagar. Alla ni unga män som bär prästadömet har plikten att respektera kvinnligheten. När ni dejtar de förtjusande ungande kvinnor i kyrkan är det er plikt att skydda deras fysiska trygghet och dygd. Prästadömet ni bär ger er det större ansvaret att se till att de höga moraliska normerna i kyrkan alltid upprätthålls. Ni har bättre vett än att närma er gränsen till sexuella frestelser. Ni kommer att förlora en del av det som är heligt hos er själva om ni överskrider gränsen och missbrukar fortplantningens starka krafter. Hur kan någon av oss hoppas att få en framstående uppgift i tiden eller evigheten om vi inte har någon självkontroll? Att vara gift med en rättfärdig kvinna som älskar Herren, älskar dig och respekterar prästadömet är en av de största välsignelserna i livet och evigheten. Jag har lärt mig det efter att vara gift i över 60 år med min hustru Rut. Vänner och bekanta gör livet rikare, men sådana relationer kan vara tillfälliga. Ingen älskar er mer eller bryr sig mer om er välfärd än era föräldrar. Ni kanske ifrågasätter det de säger till er, men ni kan inte ifrågasätta deras kärlek till er och deras intresse för ert välbefinnande. En dag kommer ni unga män att ha ansvaret att ta hand om hustru och barn som är beroende av er. När ni gifter er får ni ansvaret för både er hustrus välfärd och sedan era barns välfärd när ni bildar familj. Äktenskap och faderskap kan föra med sig evig lycka och glädje. President Joseph F. Smith sa att det är på familjelivet som kyrkans styrelse är baserad och vidmakthålls. För att finna ljuv glädje i hemmet måste båda makarna vara absolut hängivna sitt äktenskap. President David O. McKay sa en gång: när någon sätter affärer eller nöjen framför hemmet, då börjar han gå vägen ut mot själens svaghet. En del av er är på god väg att framgångsrikt uppfylla flera av era mål i livet. Vi är så stolta över er. Min far sa en gång till mig att han trodde att han skulle ha nått sitt mål så fort han tagit sin juristexamen. Han sa att i verkligheten var hans examen bara början på större utmaningar. Vår framtid är inte säkrad, inte heller kommer vi att vara fria från utmaningar i det här livet. Vi lever i en specialiserad tid. När jag var en pojke var det många som hade en T-Ford. Om vi jämför dem med dagens bilar var det mekaniskt relativt enkla. Många kunde laga sina egna bilar genom att slipa ventiler, byta kolvringar, montera nya bromsband och använda sig av stora mängder av ståltråd. Nu för tiden är bilar så sofistikerade att de flesta av oss vet mycket lite om hur man reparerar dem. Dagens bilmekanik använder en dator till att ställa diagnos på motorproblem. Jag tar detta som ett exempel för att uppmuntra er unga män att skaffa er utbildning så att ni kan hänga med. Teknisk utbildning är väldigt viktig och samma sak gäller högre utbildning. Alla slags färdigheter krävs en specialiserad utbildning. Jag bryr mig inte om vilket yrke ni väljer i livet så länge det är ett hedligt arbete. Hur ni ska försörja er familj är ert beslut. Att skaffa sig ett yrke är ett bra sätt att betala räkningar, men det borde finnas något mer som engagerar er personligen. Bli inte så upptagna av det materiella livet att ni förlorar er mänsklighets innersta väsen. Ni kanske kommer ihåg Dickens uppdiktade person Jacob Marley, som var så upptagen med sitt arbete när han klagande utropade: affärer! Jag skulle arbeta för mänskligheten. Deras samfällda välfärd var min uppgift. Var och en av oss borde till en del engagera oss i att stärka samhället, och särskilt när vi utför Guds verk. Jag har lärt mig att den bästa formen för framgång för de som, av oss som bär prästadömet är: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt andra också. Framgång kommer inte omedelbart eftersom den kräver förberedelse och hårt arbete. Det finns faktiskt inga genvägar till framgång. Var och en av oss är vår himmelske faders unika skapelse. Det finns ingen som är helt lik någon annan. Ingen annan har exakt samma gåvor och talanger som vi har fått. Vi borde förbättra dessa talanger och gåvor och använda dem för att stärka det unika inom oss. När jag växte upp fanns det en fin ung man i vårt grannskap som inte var akademiskt lagd, men som kunde tillverka vackra möbler med sina händer. Han och jag blev inkallade till militärtjänst samma dag. Han kunde inte lära sig att bädda sängen på ett godkänt sätt, men... och jag försökte faktiskt hjälpa honom. Men han kunde förvandla små träbitar till utsökt konst. Prästen Howard V. Hunter sa: en del personer har tanken att talang, kreativitet, moralisk stabilitet eller storlek inte tillhör ungdomen, utan reserverar för dem som är äldre. Så är det inte. Ni unga män har en löftesrik framtid. Ni är förmånstagare till kunskap som världen aldrig tidigare känt till. Genom denna kunskap kan ni bidra till framtiden för dagens affärsverksamhet, industri, jordbruk och yrken. En del av er kommer kanske att försvara ert levnadssätt på slagfälten. Ni kommer att finnas bland dem som sprider evangeliets principer i världen och hjälper kyrkan att tillväxa. Nu mina kära son och dottersöner och alla underbara unga män inom hörhåll för min röst: gå framåt med tro och rättfärdighet. Om ni gör det kommer Herren att stärka er så att ni kan uträtta stora saker. Jag vittnar om det stora och djupa inflytande som prästadömet har haft i mitt liv. Under alla mina levnadsår har jag försökt att inte dölja vem jag är och det jag tror på. Jag kan inte påminna mig att jag en enda gång skadat min karriär eller förlorat uppskattade vänner genom att ödmjukt tillkännage att jag var medlem i den här kyrkan. Jag ger er mitt vittnesbörd idag i Jesu Kristi namn. Amen.
Brethren, we're assembled this evening as a mighty body of the priesthood.
Bröder, vi har samlats ikväll som prästadömets mäktiga skara, både här i konferenscentret och på platser runt om i världen. Jag är hedrad över förmånen att få tala till er. Jag ber att Herrens inspiration ska vägleda mina tankar och inspirera mina ord. Under de gångna veckorna när jag har begrundat vad jag skulle kunna säga till er ikväll har jag gång på gång tänkt på den välsignelse vi har som bärare av Guds heliga prästadöme. När vi ser på världen som helhet med en befolkning på över 6,5 miljarder människor inser vi att vi utgör en ytterst liten, utvald grupp. Vi som bär prästadömet är, för att citera aposteln Paulus, ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. President Joseph F. Smith definierade prästadömet som Guds kraft given till människan, genom vilken människan kan handla på jorden för människosläktets frälsning, varigenom de kan uttala Guds vilja, som om änglar vore här för att själva uttala den. Genom prästadömet får människor makt att binda på jorden så att det är bundet i himlen och lösa på jorden så att det är löst i himlen. President Smith tillade, prästadömet är heligt och det måste hållas heligt av folket. Mina bröder, prästadömet är en gåva som medför inte bara särskilda välsignelser utan även allvarliga plikter. Det är vår plikt att leva så att vi alltid är värdiga det prästadöme vi bär. Vi lever i en tid då vi är omgivna av mycket som är avsett att förleda oss in på vägar som kan leda till vårt fördärv. Det krävs beslutsamhet och mod för att hålla sig borta från sådana vägar. Mod räknas. Denna sanning levande gjordes på ett ytterst dramatiskt sätt för många år sedan. Jag verkar som biskop då. Den allmänna sessionen av vår stavskonferens hölls i Assembly Hall på Temple Square i Salt Lake City. Vårt stavspresidentskap skulle ombildas. Aronska prästerrummet bland de medlemmar av biskopsråden stod för musiken vid konferensen. När vi hade sjungit vårt första stycke gick president Joseph Fielding Smith, som var vår konferensbesökare, upp i talarstolen och läste upp namnen på det nya statspresidentskapet för röstning. Han antydde på att president Spencer Burton hade redan fått blivit uppmärksammade på sina kallelser. Men det hade inte jag. Efter att ha läst upp mitt namn sa president Smith: om broder Monson är beredd att tacka ja till den här kallelsen och vara rådgivare i stabsenskapet, gläder vi oss nu och får höra honom tala. När jag stod och förberedde mig på att besvara den här kallelsen och tjäna i stadspresidentskapet, så kom jag ihåg på sången vi precis hade sjungit. Den handlar om visdomsordet och hette "Ha modet min gosse att tacka nej".
That day I selected as my acceptance.
Den dagen blev temat för mitt tal "Ha modet min gosse att tacka ja". Uppmaningen att fatta mod ger ständigt till var och en av oss. Mod att stå för vår övertygelse, mod att utföra våra plikter, mod och ära vårt prästadöme. Vart vi än går bär vi vårt prästadöme med oss. Står vi på heliga platser? President J. Reuben Clark Jr., som verkar i många år som rådgivare i första presidentskapet, sa: prästadömet är inte någon kostym som man kan ta av sig och sätta på sig igen. Det är beroende på oss själva en evig begåvning. Han fortsatte: om det verkligen var vår övertygelse att vi inte kan lägga prästadömet åt sidan, att Gud ska ställa oss till svars om vi förnedrar det, finns det en hel del saker som den övertygelse räddar oss från att göra, en hel del platser som den räddar oss från att besöka. Om vi för varje avstickare vi gör bort från den raka och smala vägen skulle tänka, jag bär med mig mitt prästerämbete hit, borde jag det? Så skulle det inte ta lång tid för oss att arbeta oss tillbaka till den raka och smala vägen. President Spencer W. Kimball sa, det finns ingen gräns för den kraft som ert prästerämbete har. Gränsen uppstår inom er om ni inte lever i samklang med Herrens ande och ni begränsar er själva i fråga om den kraft ni utövar. Mina bröder i prästadömet, från den yngste till den äldste, lever ni enligt det som Gud kräver? Är ni värdiga att bära Guds prästadöme? Om ni inte är det, bestäm er då genast för att samla det mod som kommer att krävas och börja göra alla nödvändiga ändringar för att ert liv ska bli så som det bör vara. För att kunna segla tryggt på jordelivets hav behöver vi vägledning från den evige kaptenen, den store Jehova. Om vi är ute i Herrens ärenden är vi berättigade till Herrens hjälp. Jag har fått hans hjälp vid otaliga tillfällen i mitt liv. Mot slutet av andra världskriget fyllde jag 18, ordineras till äldste. En vecka innan jag påbörjade min militärtjänst i flottan. En medlem av biskopsrådet kom till tågstationen för att ta farväl. Strax innan tåget skulle gå tryckte han den här boken som jag håller här i min hand. Dess titel var Missionärshandboken 1944. Jag skrattade och sa till honom, jag ska till flottan, inte på mission. Han svarade, ta den ändå, den kan komma väl till pass. Det gjorde den. Under grundutbildningen gav vår kompanichef oss anvisning om hur man bäst packar kläder i en stor sjömanssäck. Han sa, om ni har ett hårt, rektangulärt föremål som ni kan lägga i botten av säcken, håller det era kläder bättre på plats. Först tänkte jag, var kan jag finna ett hårt rektangulärt föremål? Plötsligt kommer jag att tänka på ett sådant föremål, missionärshandboken. Den gjorde tjänst i 12 veckor i botten av min sjömanssäck. Kvällen före vår julpermission tänkte vi som alltid på hemmet. Det var tyst i kasernen. Plötsligt märkte jag att min kamrat i våningssängen bredvid mig, Lillen Merrill, en medlem av kyrkan, stönade av smärta. Jag sa, vad är det Merrill? Han svarade, jag är sjuk. Jag är riktigt sjuk. Jag rådde honom till att gå till sjukstugan, men han menade att det skulle hindra honom från att fira jul hemma.
Sen
rådde jag honom att vara tyst så att vi inte väckte hela kasernen. Timmarna gick. Han jämrade sig allt högre. Plötsligt viskade han i sin förtvivlan, Manson, är inte du en äldste? Jag medgav att det var så. Varpå han vädjade, ge mig en välsignelse. Jag blev ytterst medveten om att jag aldrig hade gett en välsignelse. Jag hade aldrig fått en sån välsignelse. Jag hade aldrig sett någon få en sån välsignelse. Min bön till Gud var ett rop på hjälp. Svaret kom, titta längst ner i sjömanssäcken. Så klockan 2 på natten tömde jag säckens innehåll på golvet. Sen tog jag med mig det hårda, rektangulära föremålet, missionärshandboken, till nattlampan och läste om hur man välsignar sjuka. Ungefär 120 nyfikna matroser tittade på när jag bärde ge välsignelsen. Innan jag hade hunnit packa tillbaka mina persedlar sov Lillen Merrill som ett barn. På morgonen vände sig Merrill mot mig och sa med ett leende, Manson, jag är glad att du bär prästerummet. Hans glädje överträffades endast av min tacksamhet. Tacksamhet inte bara över prästedömet, utan att över jag var värdig och få den hjälp jag behövde i nödens stund och kunna utöva prästedömets makt. Bröder, vår Herre och frälsare sa: kom och följ mig. När vi tackar ja till hans inbjudan och går i hans fotsteg, så vägleder han oss. I april 2000 fick jag som vägledning. Jag hade fått ett telefonsamtal från Rosa Salas Gifford, som jag inte kände. Hon förklarade att hennes föräldrar hade varit på besök från Costa Rica i några månader, och för en vecka sedan hade hennes far Bernardo Augusto Salas fått veta att han hade levercancer. Hon sa att läkarna hade underrättat familjen om att hennes far bara hade några dagar kvar att leva. Hennes fars största önskan, sa hon, var att få träffa mig innan han dog. Hon gav mig adressen och frågade om jag kunde komma hem till henne i Salt Lake City och hälsa på hennes far. På grund av möten och förpliktelser hann det bli sent innan jag gick från kontoret. Men istället för att åka raka vägen hem kände jag att jag skulle köra längre söderut och besöka broder Salas den kvällen. Med adressen i handen försökte jag hitta deras hus. Det var ganska stark trafik och det började skymma när jag körde förbi platsen där vägen till huset borde ha funnits. Jag såg ingenting. Jag ger inte upp så lätt. Jag körde runt kvarteret och kom tillbaka. Fortfarande ingenting. Jag försökte en gång till. Fortfarande ingen skymt av vägen. Jag hade började känna att jag hade rätt att köra hem. Jag hade gjort ett försök, men hade inte lyckats hitta adressen. Istället uppsände jag en tyst bön om hjälp. Jag blev inspirerad och närmade mig området från andra hållet. Jag körde ett stycke och vände så att jag nu var på andra sidan vägen. Åt det hållet var trafiken inte alls lika stark. När jag närmade mig platsen på nytt såg jag i dunklet en gatuskylt som låg på vägkanten. Och en knappt urskiljbar väg som var övervuxen med ogräs och som ledde till ett mindre flerfamiljshus och till ett litet enfamiljshus en bit bort från huvudleden. När jag körde upp mot byggnaderna vinkade en liten flicka i en vit klänning åt mig. Jag visste att jag hade hittat familjen. Jag visades in i huset och sen in i det rum där broder Salas låg. Runt sängen stod tre döttrar och en svärson och syster Salas. Alla utom svärsonen var från Costa Rica. Broder Salas ansikte återspeglade hans allvarliga tillstånd. En fuktig, sliten trasa låg över hans panna. Inte en handduk, utan en trasa. Detta framhävde familjens blygsamma ekonomiska förhållanden. Jag öppnade broder Salas och öppnade ögonen. Han log svagt när jag fattade hans hand. Jag sa: jag har kommit hit för att träffa dig. Våra ögon fylldes av tårar. Jag frågade om han önskade att jag skulle ge en välsignelse. Familjemedlemmarnas enhälliga svar var ja. Eftersom svärsonen inte bar prästerömmet gav jag på egen hand en prästeröms välsignelse. Orden tycktes flöda fritt under Herrens andesledning. Jag citerade frälsarens ord i Lärarna förbunden, kapitel 84, vers 88. Jag ska gå framför er. Jag ska vara på er högra sida och på er vänstra, och min ande ska vara i edra hjärtan, och mina änglar runt omkring för att understödja eder. Efter välsignelsen gav jag några tröstande ord till de sörjande familjemedlemmarna. Jag talade tydligt så att de skulle förstå min engelska. Och därefter, på min begränsade spanska, lät jag dem veta att jag älskade dem och att vår himmelske fader skulle välsigna dem. Jag frågade efter familjebibeln och riktade deras uppmärksamhet på 3 Johannesbrevet, vers 4. Ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Jag sa, det är det som er make och far vill att ni ska lägga på minnet när han nu förbereder sig för att lämna denna jordiska tillvaro.
Brother Salas' sweet wife crying asked if I would write down the reference.
Broder Salas kära hustru bad mig gråtande och skriva ner de 2 skriftställena som jag hade läst så att familjen kunde läsa dem på nytt. Jag hade inget till hands att skriva på. Så syster Salas tog fram en papperslapp ur handväskan.
As I took it from her.
När jag tog emot lappen såg jag att det var 10:e kvitto. Mitt hjärta rördes då jag insåg att familjen trofast betalade sitt 10:e trots de ytterst små omständigheter de levde i. Efter ett ömt farväl följde man mig till bilen. När jag körde hemåt tänkte jag på den speciella anda som vi hade känt. Jag kände också, som så många tidigare, många gånger tidigare, tacksamhet över att min himmelske fader hade besvarat en annan persons bön genom mig. Mina bröder, låt oss alltid minnas att det Guds prästadöme som vi bär är en helig gåva som för himlens välsignelse till oss och till dem vi tjänar. Må vi, var vi än befinner oss, ära och skydda det prästadömet. Må vi alltid vara ute i Herrens ärenden så att vi alltid är berättigade till Herrens hjälp. Det är krig om människornas själar, er och min. Det rasar med oförminskad styrka. Som en trumpetsignal kommer Herrens ord till er, till mig och till prästadömets bärare överallt. Var och en ska nu lära sin plikt och med all flit sköta det ämbete var i han är insatt. Må vi alla ha mod att göra det. I min bön som jag nedkallar i vår Herre och Frälsares namn Jesus Kristi, Jesus Kristus, amen.
We remind you that the Tabernacle Choir broadcast.
Vi vill påminna er om Tabernakelkörens utsändning imorgon bitti från 9:30 till 10:00. Söndagmorgonens session följer direkt efter utsändningen. Vi tackar prästerskören från Brigham Young Universitetet för de vackra sånger de har framfört. Vår avslutande talare under den här sessionen är president Gordon B. Hinckley. Vår älskade profet. Efter president Hinckleys tal sjunger kören I love the Lord. Avslutningsbönen uppsänds sen av äldste Paul V. Johnson i den 70s korum. President Hinckley.
My dear brethren of the priesthood, what an inspiration it is to look into the faces.
Mina kära bröder i prästadömet, vilken inspirerande syn att ansikte mot ansikte se 21,000 som samlats här i konferenscentret och vet att miljoner har församlats i andra lokaler på andra platser runt om i världen. Jag är ledsen över att jag är så gammal nu, när livet blir allt mer spännande. Som ni alla vet ordinerades och insattes jag som kyrkans president för 12 år sedan. Närmare bestämt den 12 mars 1995. Esther Ballard har tagit fram några siffror om de här 12 åren. Och jag citerar hans uppgifter. 387 750 missionärer har varit ute på missionsfältet, vilket innebär nästan 40% av alla missionärer som någonsin verkat i denna tidsutdelning. Det vill säga 40% under de senaste 12 åren av de 177 år som kyrkan har funnits. 3 miljoner 400 000 nya medlemmar har döpt, vilket motsvarar över en fjärdedel av kyrkans nuvarande medlemsantal. Antalet missioner i kyrkan har ökat från 303 till 344 och snart tillkommer ytterligare 3. Aktiviteten bland nya medlemmar, mätt i sakramentsmötes närvaro, prästadömsordination och trofasthet i att betala tionde har ökat markant. Även om det allt detta är härligt och uppmuntrande är jag övertygad om att med ännu större hängivenhet så utgör de underbara gångna åren bara inledningen till en större framtid. Låt oss alla sätta vår hand till Herrens verk och skjuta på. Är din börda tung och stor, sjung ändå. Dra dig ej bort, din dag är kort. Sätt din hand till Herrens verk. Nu vill jag tala om en annan sak. Jag höll ett tal om det här för många år sedan. Jag upprepar det, för de som hörde det då har glömt det för länge sedan. Och de som inte hörde det då behöver höra det nu. Det gäller president Joseph F. Smith, som verkade som kyrkans president från 1901 till 1918, totalt i 17 år. Joseph F. Smith var son till Hiram Smith, som var bror till profeten Joseph Smith och led martyrdöden tillsammans med honom i Carthage. Joseph F. föddes i Far West i Missouri 13 november 1838. Han lämnade Missouri som spädbarn. Han var en gosse på bara 5 år när han hörde någon knacka på fönstret till hans mors hus i Nauvoo. Det var en man som hade ridit hastigt från Carthage och som berättade för syster Smith att hennes man hade dödats samma eftermiddag. När han var 9 körde han ett oxspann med sin mor över slätterna till denna dal. Vid 15 års ålder kallades han på mission till Hawaii. Han tog sig till San Francisco där han arbetade på en fabrik som tillverkade takspån för att få pengar till överfarten till öarna. Hawaii var inget turistcenter på den tiden. Det befolkades av hawaiianer som var till största delen fattiga men frikostiga med vad de hade. Han lärde sig tala deras språk och kom att älska dem. Han lärde sig, medan han var där, drömde han något anmärkningsvärt. Jag citerar hans egen skildring. Vid ett tillfälle på mission var jag mycket betryckt. Jag var nästan naken och helt utan vänner, med undantag för ett fattigt, okunnigt folks vänskap. Jag kände mig så förnedrad i mina fattiga förhållanden, brist på intelligens och kunskap. Jag var ju bara en pojke, att jag knappast vågade se en man i ögonen. I det tillståndet drömde jag en natt att jag befann mig på resa. Jag hade intrycket att jag borde skynda mig så mycket jag kunde, för jag var rädd att jag skulle komma för sent. Jag rusade framåt så fort jag någonsin kunde, och jag var bara medveten om att jag med mig hade ett litet knyte, som en näsduk med ett litet bylte i. Jag förstod inte vad det var när jag skyndade mig fram så fort jag kunde. Men slutligen kom jag till en underbar, stor, ståtlig byggnad. Jag trodde mig förstå att det var dit jag skulle. När jag gick fram emot den så fort jag kunde, så såg jag ett anslag där det stod bad, B-A-D. Jag gick snabbt åt sidan och in i badhuset och tvättade mig ren. Jag öppnade det här lilla knytet som jag hade, och där fanns vita, rena kläder. Något som jag inte hade sett på länge, eftersom de människor jag var tillsammans med inte brydde sig om att göra saker särskilt rena. Men kläderna var rena och jag satte på mig dem. Därefter rusade jag fram till vad som tycktes vara en kolossal öppning eller port. Jag knackade och dörren öppnades. Mannen som stod där var profeten Joseph Smith. Han tittade lite förebrående på mig, och hans första ord var: Josef, du är sen. Men jag fattade mod och sa: ja, men jag är ren. Jag är ren. Han tog mig i handen och drog in mig. Därefter stängde han den stora dörren. Jag kände hans hand lika påtagligt som om någonsin har känt en människas hand. Jag kände honom. Och när jag kommit in såg jag min far, Brigham Young, Heber C. Kimball, Willard Richards och andra goda män som jag hade känt stående i rad. Jag blickade ut över vad som föreföll var en dal. Den tycktes fylld av en väldig skara människor. Men på en upphöjd plats fanns alla de människor som jag känt. Min mor var där, och hon satt med ett barn i knät. Jag kunde namnge fler än jag nu kan komma ihåg av de som satt där och som tycktes befinna sig bland de utvalda, bland de upphöjda. När jag hade denna dröm var jag ensam på en matta långt uppe i Hawaiis berg utan någon till sällskap. Men i den här synen vidrörde jag med handen profeten och såg ett leende i hans ansikte. När jag nästa morgon vaknade upp var jag man, fast jag endast var fortfarande en pojke. Det fanns ingenting i världen som jag fruktade efter det. Jag skulle kunna möta vilken man, kvinna eller barn som helst, se dem i ögonen och känna av hela min själ att jag var en man alltigenom. Den synen, den manifestationen och det vittnesbörd jag fick vid detta tillfälle gjorde mig till vad jag nu är. Om det hos mig finns någonting som är gott, rent eller oförvitligt inför Herren. Om det finns någonting i mig som är gott. Detta har hjälpt mig i varje prövning och genom varje svårighet. Det centrala i den här meningsfulla drömmen är när Joseph Smith förebror den unge Joseph F. Smith och säger: Joseph, du är sen. Och Joseph F. svarar: ja, men jag är ren. Jag är ren. Följden av den drömmen var att en pojke växte till man. Hans ord, jag är ren, gav honom självförtroende och mod att möta vem som helst eller gå varje situation till mötes. Han fick den kraft som ett rent samvete ger, förstärkt av profeten Joseph Smiths godkännande. Denna profetiska dröm innehåller något för varje man och pojke här ikväll i denna stora församling. Det är ett gammalt talesätt hos oss att renlighet kommer gudomlighet närmast. Profeten Jesaja sa: tvätta er och gör er rena. Ta bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, ska de bli snövita. Om de än är röda som scharlakan, ska de bli vita som ull. I en nutida uppenbarelse säger Herren: varen rena, i som bären Herrens käril. Var rena i en värld som vältrar sig i smuts. Rena vad beträffar språk, tankar, kropp och klädsel. Till var och en av er säger jag: var ren i ditt språk. Det finns så mycket oanständigt och billigt prat nu för tiden. Om du inte kan uttrycka dig med hjälp av anständiga, rena ord, stämplar detta dig som någon med ytterst begränsat ordförråd. När Jehova skrev på stentavlorna sa han till Israels barn: du skall icke missbruka Herrens, din Guds namn. Ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Herren har bekräftat det budet i en nutida uppenbarelse. Kom ihåg att det som kommer ovanifrån är heligt och måste talas med försiktighet och efter andens ledning. Var ren i tanke. Herren sa: låt allt göras i renhet inför mig. Ett smutsigt sinne uttrycker sig smutsigt, gudlöst. Ett rent sinne uttrycker sig positivt, upplyftande och med handlingar som gläder hjärtat. Var ren i kropp och klädsel och uppträdande. Tillåt inte dig själv att bli tatuerad. Gör du det, kommer du en dag att ångra dig. Det är en smärtsam och dyr procedur att ta bort tatueringen. Var ren, prydlig, ordentlig. Slafsig klädsel leder till slafsigt uppförande. Jag bryr mig mindre om vad du har på dig än att det du har på dig är rent och prydligt. Tänk på och kom ihåg Josef F. Smiths dröm. När han skyndade sig mot den stora byggnaden hade han ett litet bylte i en näsduk. När han tvättat sig och öppnat det såg han att det innehöll rena kläder. När du välsignar eller delar ut sakramentet, ser du till att du är som allra mest till din fördel. Var säker på din personliga renlighet. Och så, kära bröder, skulle jag kunna fortsätta. Jag skulle kunna tala med er om vad som händer på internet och hur datorer används på ett sätt som leder till fördärvliga tankar och handlingar. Det räcker med att säga att det är helt och hållet opassande för dig som bär Guds prästadöme. Du är hans utvalde tjänare. Du har ordinerats till något heligt och underbart. Du kan inte leva i världen och ta del av världens vägar. Du måste höja dig över allt sådant. Kära bröder, Må Gud välsigna er. Till er pojkar säger jag, skynda på med er utbildning. När ni gifter er har ni förpliktelsen att försörja en familj. En värld av möjligheter ligger framför er och utbildning är nyckeln som öppnar den dörren. Ja, dörren till den ståtliga byggnad som Josef F. Smith drömde om när han var pojke och sov uppe på ett berg på Hawaii. Gud välsigne er, mina älskade bröder. Tala med Herren i bön. Odla släktskapet med honom. Han är den allsmäktige som har makt att lyfta och hjälpa. Jag ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
My soul till I Our Father in heaven.
Vår himmelske Fader. Vi böjer våra huvuden denna kväll i tacksamhet att vi har kunnat ta del av denna fantastiska prästerömssamling. Vi är så tacksamma över att leva i denna viktiga tidsperiod. En tid då prästerömet har blivit återställt. Vi är tacksamma över profeter och apostlar. Vi är så tacksamma för det budskap som har uttalats och som vi har kunnat ta emot denna kväll. Vi ber att du ska välsigna oss med din ande. Att de tankar och känslor som vi har haft och det budskap som vi har fått ska kunna kvarstå hos oss. Att vi ska kunna bli rena och att vi ska vara öppna mot din ande och vara värdiga prästerömsbärare. Vi är så tacksamma över möjligheten att få höra från vår älskade profet, president Gordon B. Hinckley, från hans rådgivare och från de andra. Vi ber att du ska vara med oss och hjälpa oss och stärka oss i Jesu Kristi namn. Amen.